Ja, då säger jag chip och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, Filmman, Niklas och Emilio, filmpodcasten där vi pratar om film, tv-serie och annat jävla skit. Mitt namn är Tommy Jansson och med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist.
Hej, hej, hej.
Den vitaste av oss alla och kontrast, hudfärg och beteende så har vi ju Emilio Spinetti.
Tja.
Ja. Jag är nog mellanting där. Jag fick reda på att mina föräldrar och farföräldrar har ju legat runt i hela världen. Jag är tysk, jag är från Egypten och jag är allting.
Mums, ett potpurri av gener.
Ja, det är en jävla
röra.
Rave party i min kropp just nu av olika etniska blandning, tänker
jag. ett potpurri av dumheter.
Ja.
Ett potpurri av dåliga beslut.
Ja, och beteenden. Ja. Mm.
Vi har ett fullspäckat och väldigt fräscht schema framför oss idag. Fräscht menar väl att det är väl rätt aktuella filmer vi ska ta an faktiskt. Vad har vi på schemat, Niklas? Vill du ta det?
Absolut. Det har varit lite filmtorka nu de senaste veckorna, men nu kommer vi med purfärska Warm Bodies, zombie-filmen, som tror jag premiär om någon vecka kanske.
Som själv?
Ja, jag har sett den själv, så det blir en singel recension på den. Men det ska nog gå bra.
Ett annat avsnitt, eller vadå?
Sen har vi faktiskt varit på premiär och sett den nya Tom Cruise-filmen Oblivion. Och följt av det så har vi dokumentären Room 237, eller 237 kanske man säger. Det är konspirationsfilmen kring The Shining. Det blir lite snubblig titel där, men vi ja. Köper den.
Kul att du sa att jag var filmtorkare. Jag satt och gick igenom filmschemat inför sommaren bara. Och ska jag rabbla upp lite filmer lite snabbt som
då
räknar jag från och med april. Ni får säga till om det säger så här, shit, det här är vi inte så jävla peppat på. Men så är det liksom lite blockbusters. Först börjar vi med Iron Man 3 som kommer nu om 2 veckor kanske någonting. Jurassic Park 3D. Star Trek. Evil Dead. The Store Gatsby. Baksmällan för Niklas.
Yes!
Och nu är vi bara inne i maj faktiskt måste jag säga. Only God Forgives. Jag vet inte, ska jag nämna After Earth? World War C, Man of Steel, Now You See Me. Jag såg den trailern faktiskt häromdagen. Jag var lite peppad på den faktiskt.
Okay.
Trollkarlarna
som springer ut och trollar.
Trollar på internet.
Kick-Ass 2, Wolverine, Pacific Rim, Elysium och det var till augusti. Smurfarna 2 avrundar vi med.
En bra sommar.
Ja.
Tror vi.
Shit.
Ser ut som.
Men det är filmer som man vill, i alla fall mer än hälften av dem som jag nämnde, som man vill se på bio.
Ja, faktiskt.
Är det någon ni känner i den här som jag rabblar upp som så här, fy fan, det här kommer jag inte se?
After Earth i sådana fall.
Ja, men skit i den, men någon som är lite
större. Smurfarna 2.
Ja, men, jag tänkte mer Baksmällan 3.
Nej, den kommer jag inte se på bio.
Ja, jag kanske hoppar den också.
Lek inte, Niklas.
Ja.
Lek inte, du är ju där.
Jag har redan köpt biljetter.
Och Emilio, du har ju varit sett någonting spektakulärt.
Ja,
som inte
det
har med
jag
film
faktiskt
gör, men du kanske vill dela med det.
Jag var i lördags blev det, så var jag såg Eddie Izzard när han var här i Stockholm och spelade på Friends Arena. Och religiös upplevelse var det faktiskt. Underbart bra.
Jag tror att den föreställningen är vad den var för, alltså Prometheus för Niklas. Egentligen var det svindåligt, alla hatar den.
Nej, alltså jag kan faktiskt förstå att folk blev besvikna på ett sätt. För det är inte en av hans bästa shower. Men det spelar ingen roll, för att även när han är dålig så är han så sjukt jävla bra.
Det låter som du beskriver Ridley Scott alldeles nu.
Ja, nej, men allvarligt. Ja, det är som sagt, det kanske inte var en av hans bästa shower, men det var fortfarande så jävla bra faktiskt.
Men har du sett honom live förut? Eller?
Nej, det var första gången. Så att det var riktigt jävla kul att faktiskt hinna med och göra det. Jag tackade ner till ditt jobb för att kunna gå och se det här.
Okay.
Ja.
Men lyckas han, alltså det är en stor arena, lyckas en man fylla ut? Jag tänker att stå upp komedi tycker jag är förknippat ganska mycket med en liksom intim.
Det var inte hela arenan, det var ju kanske en fjärdedel.
Jaha.
Vilket känns lite idiotiskt, varför har han då bara inte på typ cirkus eller någonting?
Ja, men
precis. Men ska stänga av allting.
Ja.
Ja, jag har en vän som gick och såg Eddie Izzard som också älskar honom. Mm. Men jag vet att han har ett sånt extremt problem med det engelska, brittiska språket. Han har ju alltid sett Eddie Izzard på DVD när man får en textad för sig. Och, ja. Jag vet ju att jag har försökt kontakta honom efter det här. Han vägrar svara för han vet att jag kommer trycka på alla knappar. Men att det är mycket... Jag vet, han snackar ju brittiska och det är mycket slang och sådär. Var det inte svårt att förstå ibland?
Nej.
Jag skulle bli irriterad, kände jag.
Nej, det var underbart. Och till och med när han snackar franska så är det perfekt. Det var riktigt bra faktiskt. Sen är det ju alltid kul med Izzard att han anpassar sig så mycket efter var han är. Att han kan koppla till liksom Sverige när han är i Sverige. Och så. Det är alltid kul.
Vad drog han för Sverige-skämt då? Var det något sånt?
Jag kommer inte ihåg. Han började med att tacka oss för att vi stavar Stockholm, Stockholm och uttalar Stockholm och inte kör en Göteborg. Sen pratade han lite om andra världskriget och våran inblandning.
Oj, känsligt.
Ja, men det var rätt kul faktiskt. Mm. Men det var en riktigt bra kväll. Alltså, det börjar med att vi kommer in i den här arenan. Och jag har ju haft biljetterna i över ett år nu nästan. Och så det är ju första läktaren liksom, så det är ju mitt framför scenen, rad 4 på läktaren, så det är perfekta platser. Vi kommer ner, sätter oss och ser att fuck, de har satt upp kamerorna mitt framför våra platser och täcker precis scenen, så vi ser ingenting.
Nej.
Och vi bara, det här är ju hemska som någonsin har hänt. Vi har betalat 700 spänn för de här biljetterna och ser inte ett jävla piss. Och då kommer de fram och bara, hej, ni kanske sitter och tänker på varför era platser är så dåliga. Vi bara, ja, det gör vi faktiskt. Och de bara, ja, kamerorna hamnade lite längre upp än vad vi hade tänkt när vi sålde de här biljetterna. Så vi har faktiskt fixat parkettplatser för er, mitt framför scen. Vi bara, tack. Så då bara gå och byta biljetterna så fick vi sätta oss på sjukt bra platser. På parkett, kanske så här 10-15 meter från scenen. Det var ju riktigt, riktigt bra platser. Och stor eloge till Friends Arena, att de faktiskt brydde sig om att göra det. Alltså det är, annars hade det ju bara varit så här, ah, nej, synd, tyvärr, nu råkar det vara kamera här. Men att de faktiskt brydde sig om och fixa platser till alla som hade köpt biljetter just där. Det är jättebra gjort.
Jag gillar att den här podcasten har blivit någon slags forum för Emilio att så här, ge ris och ros till företag. Jag tror att Dustin Home fick en rejäl känga. Men nu är det Friends Arena som hyllas.
Dagens podcast sponsrad av
Friends Arena. Ja, skitsamma.
Det är så får ringa alltså retroaktiva pengar.
Mm. Ja, jag antar att de blir alldeles varma om kroppen när de hör det här. Och apropå varma kroppar så har vi ju första recensionen.
Ja, men den var snygg ändå. Den var stark i början.
Jag köper den.
Ja.
Ni ska inte kommentera en segway. Den ska vi bara flytta på. Det är det som är grejen med segways.
Ja. Flöt väl inte riktigt. Ja, men jo, men det gjorde den. Den var ju skitbra. Warm bodies, hur som helst.
Jasså.
Efter den förödande zombieapokalypsen så har de stora städerna spärrats av med stora murar och inuti så bor de sista överlevande människorna och utanför lufsar runt zombies och har en tråkig tillvaro. På en flygplats så hittar vi dock zombien R som har fler mänskliga drag än sina zombievänner. Han kan tala kortare meningar och han samlar på vinylskivor bland annat. Ja, men en dag
så...
ja, han är en hipster zombie, det är han faktiskt. Men en dag så stöter han på en flicka, en mänsklig flicka då, på den här flygplatsen och räddar henne från att bli uppäten.
Vad fan är hon där?
Ja, men hon och några andra, alltså ungdomliga soldater som jobbar då. Eller som
hon hänger med?
Nej, hon är där för att leta efter förnödenheter för människorna helt enkelt.
Okay.
Hon är med i någon sån här insatsstyrka. Men han räddar henne från att bli uppäten och så blir han då kär i henne. Och nu måste han försöka få henne att förstå att han inte är lika farlig som de andra.
Han kanske bara nafsa lite.
Han vill bara nafsa lite. Och kanske bita lite. Ja. Grejen är, alltså, om man ska få ut något av den här filmen, då måste man nästan köpa den här premissen att det finns zombier som går runt och tänker precis som människor. För jag har alltid liksom... zombies för mig och för många andra är väl att hjärnan är helt liksom avstängd. Det finns ingen liksom mänsklig aktivitet där inne. Det är bara liksom kroppen instinkter. Kroppen funkar. Men den här filmen, den har lett de liksom mänskligaste zombierna som jag har sett på film. För det hade ju blivit lite problematiskt ifall huvudrollsinnehavaren bara liksom stönade och gick runt sig. Det blir lite segt i längden.
Men är alla zombies så, eller är det bara han? Liksom, kan alla zombies tänka?
Det är bara han. Det är bara han som... Han, liksom, han berättar rösten. Och då pratar han ju helt vanligt.
Okay.
Så det är lite... Alltså det har ju gjorts zombie-komedier förut. Om man tänker på till exempel Shaun of the Dead och Zombieland. Men jag kan inte komma på någon film som berättar liksom historien ur zombins perspektiv på det här sättet.
Det är ju i sådana fall Doomsday Book som jag såg. Gör väl det lite.
Koreanska?
Ja, just det. Den jag missade där på Stockholms
filmfest. Ja, just det. Du såg inte det. Den har ju ett segment som handlar om zombieapokalypsen. Där du får följa två zombies som blir kära i varandra.
Jaha. Ja, men då finns det ju lite beröringspunkter då mellan de filmerna. Mm. Fast här är det då en zombie som blir kär i en människa.
Mm.
Alltså jag tror att vår vän Erik Sjöberg beskrev det bäst när han sa att det här är bitvis en zombiebuskis. För att den här zombien R, han försöker liksom verka mänsklig på väldigt taffliga sätt. Han kör bil och klarar inte av att växla. Han ska läsa skvallertidningar och så vidare. Det är väldigt många billiga poänger, men ibland så blir det i alla fall väldigt roligt. Jag var på ganska gott humör när jag såg filmen, så det kan ju spela in såklart.
Okej, okay. Hur var resten av publiken? Var det en så här 21st Jump Street
publik? Ja, det var ganska många skratt. Ganska ung publik var det. Så det kändes som att den gick hem. Det känns som att det kan bli en hit.
Hos rätt målgrupp, eller?
Ja, det tror jag. Jag är tveksam kring vad lite äldre ska tycka. Men
du är ändå äldst av oss.
Ja. Ja, men yngst i sinnet, jag vet inte. Ja. Vad skulle du säga, Tommy?
Hur funkar den här About a Boy-pojken då?
Nicholas Hoult. Ja. Nej, men jag tycker han är...
Hon vet inte vem det är.
Teresa Palmer. Nej, hon är ny för mig också. Emilio kanske har bättre koll.
Ingen aning om det.
Nej, men han funkar rätt bra i rollen. Och sen så måste jag också lyfta fram soundtracket som jag tycker är väldigt bra. Väldigt många sköna låtar. Och sen i och med att han är en zombie så han kan inte liksom berätta hela handlingsförloppet. Det blir lite tjatigt, så då använder man låtar för att liksom illustrera vad som händer på bilden, eller i filmen. I till exempel Bruce Springsteens Hungry Heart spelas liksom den. Everybody's got a hungry heart. Zombie-buskis.
Ja, faktiskt.
Men jag har ju varit så peppad på den här filmen faktiskt, för jag tycker det är en så här fräsch tappning på så här zombie-genren. Och de säger ju oftast i zombiefilmer att de är ju döda, men att det finns ju vissa som tror att det finns någonting kvar i dem där inne, som alltså känslor, eller att de kommer ihåg någonting, något litet, om man har sett typ så här Walking Dead och sånt där. Det är därför de inte avrättar sina närmaste och käraste, för de tror alltid att om de väntar ett tag så kommer de komma ihåg dem.
Ja, att de kan vändas tillbaks liksom till...
Ja, precis. Det är ju precis som en äldre man eller kvinna ligger på dödsbädden. Jag kommer ihåg min morfar väldigt väl när han låg där på sjukhuset. Fick han inte ut ett ord på två veckor. Så gick jag fram till honom och såg att han ville säga någonting. Sträckte han upp knytnäven som han skulle smälla mig på käften. Och så viskade han i mitt öra. AIK!
Vad jävlar.
Jo, sen dog han.
Då går vi från Warm Bodies till Oblivion. En film som vi som sagt såg på premiären alla tre. Och det tycker jag tycker det är synd att vi inte går på bio tillsammans oftare. För det är brukar vara en ganska speciell upplevelse. I synnerhet att gå på bio med Emilio. För i viss mån är det som att gå med sitt barn på bio.
Vad fan är det här?
Ett barn som liksom verkligen lever sig in i historien. För även Jag tror det satt tre personer mellan mig och Emilio på bion sen, men ändå så liksom så hör jag vad han håller på med borta i så, han sitter liksom och han hoppar i sätet när det är spännande. Han sitter och begraver ansiktet i händerna när det är otäckt och så vidare.
Alltså jag satt bredvid Emilio och kände mig som någon slags personlig assistent som går med den här utvecklingsstörda killen som jag tar hand om. Måste lugna ner honom mellan varmen, men samtidigt vet jag att han lider av den här sjukdomen, så det finns inte mycket att göra, utan det är bara så här. Däremot tittar jag på folk som sitter runt omkring mig och möter deras arga blickar, så här, vadå, han är sån, han kan inte hjälpa det.
Nej, precis. Och sen när filmen är slut, jag tänker och börjar liksom ta på mig jackan, då får jag en flaska i huvudet som Emilio har kastat. Då sitter jag och tittar på honom, och sitter han och bara stirrar och ser arg ut så här, för att han liksom på något sätt lägger skulden på mig för att...
Men det var ju ditt fel att vi gick och såg den jävla skiten.
Det var ju ett gemensamt beslut som jag minns.
Tycker du?
Men vad blir nästa steg, Emilio, om nästa film inte blir den bra? Blir det en sån hoppspark i ryggen när vi går ut från Sergel?
Nerför trapporna.
Nerför trapporna bara rasar ner. Och sen ska jag säga så också att du försvann ju snabbare än en avlöning sen efteråt. Så att pengarna som jag hade betalat för de här biljetterna, de lär jag väl aldrig få se igen. Nej. Du bara hoppar på tåg och bara hej. Ja.
Okej, det där
var, en kul upplevelse. Ja.
Han är en jävla filmen alltså. Snabbt in, snabbt ut.
Ja, fan.
Emilio, det där var ju bara bullshit. Men flaskan var faktiskt sant. Jag kastade faktiskt en flaska på det.
Ja, du hoppade i sätet under Iron Man 3-trailen. Det var väl då det var mest spännande. Då blev Emilio glad. Ja.
Okej.
Vad hände när
jag bara sitter och... faller tillbaka i det där jävla biobesöket som någon så här post-traumatic stress disorder eller någonting.
Du har ju själv sagt att du brukar sitta och titta på folk i biomörkret. Sitta och stirra runt. Kan du fatta hur folk kan bli ganska rädda om de möter din blick liksom? Någon som sitter och stirrar maniskt på några så här rader ovanifrån liksom. Jag skulle bli ganska rädd.
Vad kollar han på?
Ja, vad fan vill han? Kolla på filmen istället.
Ja. Nej, men jag såg Oblivion och... Det är ju som sagt Tom Cruise nya. Tom Cruise spelar Tom Cruise som sitter fast på planeten Jorden. Där han är en reparatör för att laga massa drönare som åker runt. Jorden har fallit i misär i någon sån postapokalyptisk värld efter ett stort krig som hände för 60 år sedan med en alien-invasion. Och nu
de börjar väl med att de skjuter ner jordens måne? Så
ja,
precis, bara
de spränger månen så, här, så att alla tidvatten och jordbävningar och skit. Så planeten Jorden är inte så jättetrevlig längre. Och människorna slår tillbaka genom att spränga massa kärnvapen och förstör sin planet. Så du måste alla flytta därifrån och sticka till Titan, en av Jupiters månar.
Saturnus månar.
Ja. Och Tom Cruise är kvar än så länge. För att fixa de sista små grejerna innan alla kan dra. Det här var en hemsk upplevelse.
Asså?
Alltså, och grejen är, jag måste säga så här. För nu har jag fått skit för det här biobesöket. Att jag inte kunde sitta still. Tommy var bredvid mig. Och jag kollade på om Tommy satt bokstavligt talat och åt på sin mössa. Han hade mössan i munnen och tuggade. Alltså det
kan ju vara tecken att det är spännande, men jag vet inte. Det kanske inte var...
Nej, jag tuggade inte på det, men jag hade ansiktet. Jag gillar att lukta på saker. Jag älskar att krypa ihop. Ni ska se hur jag är när jag går och sover. Alltså. Det är fem kuddar som jag ska ligga och skeda med.
Sitter och tugga på koreanen.
Ja.
Men har jag missat någonting om storyn?
Va?
Nej, jag tycker du har fått med det mesta.
Ja, Tom Cruise lider av några slags flashbacks också samtidigt. Han springer runt här på jorden.
Ja, det är ju nästan det viktigaste, just de här flashbacksen, i att beskriva hur dålig filmen är. För att det finns ett knep du kan göra när du vill ha en film med massa twistar men inte orkar komma på twistar. Det är att bara låta alla i filmen ha minnesförlust. För då kan du göra vad fan du vill.
Problemet ligger ju med den här regissören Josef Kosinski, som även gjorde den här Tron Legacy. Mm. Han lovar ju väldigt mycket med trailerserna och plotten. Alltså han är ju kommunismen själv. Han är ju satan själv. han lägger upp en ideologi på ett papper och liksom hjärntvättar folk, filmstudios, crew, att det här kommer bli det bästa som finns. Och så har han ett visuellt liksom seende hur allting kommer bli och ska skjutas och sånt där. Men sen när någon frågar, men hur är det med dramaturgi, story, klischéer? Sen, well,
ja, klischéer finns.
Det fick inte jag lära mig i min skola. Utan det känns som att han har bara lämnat skådespelarna i det här universumet och sagt typ, ja men gör vad ni vill.
Action.
Jag vill bara skjuta massor med.
För att den är ju snygg. Alltså den är ju liksom,
den är jättesnygg.
All teknologi, all design på allting är jävligt snyggt.
Den är liksom blickar tillbaka och ändå futuristisk på något sätt. Jag tänker på Tom Cruise vita tekniker, utstyrsel och hans vapen som är omkring mig. Jag tycker det var jäkligt läcker.
Vapnen tänkte jag också speciellt på, för de är väldigt så minimalistiska men skitsnygga liksom.
Men man tröttnar väl rätt så snabbt. Alltså 30 minuter in i filmen så har du ju sett allting. Då är ju typ universumet utforskat. Och du får inte se några nya grejer liksom.
Nej, det var dit jag skulle komma med. Allting, den startar liksom och så är det jättesnyggt. Och allting är väldigt så Apple. Så här vitt och klint och snyggt. Och de bygger upp den här storyn om att så här, shit, han är kvar på jorden. Det kommer hända någonting. Och alltså, jag tror säkert ni håller med mig och säger att premissen verkar ju jävligt bra de första 30 minuterna. Men de gör ju ingenting av det. Sen rullar den bara ut i någon så här jävla klyschad röra om med så här förutsägbara twister och enkla jävla cop-outs och bara förstör allt det den faktiskt byggde upp de första 30 minuterna.
Alltså om man har sett mycket film så vet man ju var den här filmen kommer.
Om det här är din första sci-fi film, visst, kör hårt.
Ja, då är det nog den bästa filmen man sett kanske. men jag läste någon intervju med han, Josef Kosinski, och han sa att...
Han pratade om ursäkt.
Nej, han, alltså, jag vet inte om det är för att skydda sig från de här, att han har plockat lite här och var. Men han har ju sagt att den här filmen ska vara en hyllning till 70-talets science fiction. Typ filmer som Solaris och Star Wars 2001 som visserligen kom 68. Silent Running, Stalker. Jag tycker mer... Alltså, visst, man kanske ser sådana influenser i första halvan, men sen blir det mer av nyare influenser som plockas lite här och där från, jag vet inte, The Matrix, Independence Day, Moon, Total Recall.
Det där är ju
och då känns det som att han...
Han försöker täcka sin egen rygg. Alltså.
Ja.
Hej. Nu har jag fått besök tydligen, men vi får ju fortsätta.
Show must go on.
Ja.
Nej, men alltså jag måste ju få väl vara den som då försvarar den här filmen lite. Att jag tycker som sagt att första hälften är njutbar. Alltså jag älskar när han utforskar. Jag får lite vibbar av Fallout 3 när han går omkring i de här sönderslagna ruinerna från kända USA-platser. Och så där, fotot är sjukt snyggt. Soundtracket tycker jag är fantastiskt. Förmedlar den episka
soundtracket
känslan.
Alltså, visuellt och soundtracket var jävligt bra. Men resten var ju bara skit.
Jag tyckte inte soundtracket var så jävla bra faktiskt. Alltså,
jag tycker det var bra för att jag inte tänkte på det. Alltså, det kan vara, soundtracken var bra på två sätt för mig. Antingen så är det skitbra musik som du kommer ihåg. Eller musik som du inte kommer ihåg. Som bara är där för att öka stämningen i filmen. I det här fallet så var det ju den andra.
Jag vet inte, det är värt att nämna att det är väl sångaren eller han huvudmannen från M83 som har gjort soundtracket.
Precis, Daft Punk gjorde ju Kosinskis förra film då, soundtracket. Så han verkar ju ha en talang för att locka till sig såna här creddiga franska musiker.
Han är ju en jävla diktator verkar han som, Josef Kosinski. Manipulativ.
I want Daft Punk.
Jag tror han är väldigt duktig på att sälja in de här idéerna på hans filmer. Han får ett liksom grönt ljus och sen blir ju bara skit.
Ja, men alltså, ja, verkligen. Alltså, jag tror han bara tryckt upp den här posten som vi har liksom, på Tom Cruise när han går på någon sån här sönderbro full av sand. Liksom. Och sen bara tryckt upp den och sa att det här ska vi göra. Och de bara, ja.
Det intressanta är att Disney hade ju rättigheterna i inledningen. Men de tyckte att storyn var lite för mörk och ville... gör den mer familjevänlig. Men sen insåg de att det skulle bli för mycket besvär och Universal tog över rättigheterna istället.
Okay.
Och sen har det varit totalt 4 stycken manusförfattare in och petat och ändrat i manuset och skrivit om det. Och jag vet inte, det känns som att det har blivit...
för många kockar.
Ja, men att man vill liksom rikta sig till alla målgrupper, men den blir liksom, den blir för läskig för de yngsta och för larvig för de lite äldre. Mm. Jag tycker den hamnar mellan stolarna.
Mm. Särskilt de sista 30 minuterna kryper ju verkligen kroppen på. Då, ja, då är det ju alla det... liksom 90-talsklichéer, alla Armageddon ska ju in nästan, känns som.
Men jag, alltså, jag satt fan och kollade på klockan långt innan det, alltså. Jag ville bara att den skulle ta, den tog aldrig slut, alltså. Den, men den är väl bara 2 timmar ish, eller?
Ja, 2 timmar, ganska epic.
Ja, nej, för fan, det kändes så jävla mycket längre. Den bara fortsatte.
Alltså jag tycker att det finns ju något bra tänk där under, men det har ju blivit bara en soppa av det mesta. Men
jo,
det skulle jag vill lyfta fram Andrea Riseborough som spelar rollen som hans kollega. Jag har inte sett henne i några filmer förut. Jag tyckte hon var väldigt bra castad. Mm. Henne kände jag lite mer, och Tom Cruise, han är ju alltid sevärd på något sätt, även fast ja, det här är väl...
Ja, men det är det. Tom Cruise måste ju vara en av de bästa skådespelarna ever, för han är ju helt jävla CP i huvudet. Men varje gång man ser honom på skärmen så är det, han är ju underbar.
Ja, man bortser från allt liksom, för man ja, sugs in precis i rollen han spelar.
Så, förutom honom så tycker jag det var jävligt ojämnt faktiskt.
Så här var han inte jävla speciell. Jag tyckte inte
nej, han var lugn. Han, liksom, han lunkade på som vanligt, men alltså, han var inte dålig, kan jag inte säga. Resten
han är hög lägsta nivå.
Ja, men precis. Men resten av castet tycker jag var jävligt ojämnt. Hon, vad heter hon? Olga...
Krylenko.
Ja, precis. Jag vågar inte ens på mig det där. Men hon till exempel, i de här jättekänslomässiga scenerna, och det ska vara så romantiskt och känslomässigt. För fan, jag bara spydde. Seriöst. Både jag och Tommy kollar på varandra och bara nej.
Morgan Freeman går ju på autopilot också, för tycker jag. Det är inte hans bästa roll.
Nej, det är där filmen börjar kraschlanda liksom, verkligen, när Morgan Freemans karaktär blandas in. Och då blir det lite så här, uff.
Jag hoppades att han skulle komma in och rädda det här.
Han sänkte hela skiten.
Nej, men det här är rätt så synd, för jag kommer ihåg att vi peppade rätt så mycket för det här sci-fi-året. Och blev väl en av de filmerna som vi var väl sugna på och, att se nu för år. Sen har vi Elysium, som har nu släppt en trailer. Det är väl den nästa sci-fi-film som kommer, om jag inte har helt fel.
Ja, det blir det.
Eller After Earth, möjligtvis.
After Earth, för vi har ingen peppat på mig.
Nej.
Men Elysium-trailer, är det någon som har sett den förresten?
Nej, bara sett stills.
Niklas?
Nej, jag tror jag håller mig borta från den.
Jag har sett den. Svindålig. men det känns rätt så tryggt på ett sätt faktiskt. Att den inte hypar upp. Det är ju en rätt så banal trailer. Alltså det händer inte så mycket. Vi visste ju redan vad den ska handla om. Och det förklarar de rätt så snabbt i trailern. Med den här segregationen de har i det här universumet. Att de rika lever på en annan planet medan de fattiga bor på jorden. Och så ska Matt Damon ta tag i det här. Då känner jag redan då när jag ser den här trailern så här, åh, herregud. Men det jag hoppas på är att det finns så mycket mer än det de visar. Att han sitter och, vad heter han? Neil Blomkamp sitter och sparar på någon skön twist där. Istället för att liksom, om man tittar på Oblivion-trailern så spoilar det nästan allting, känns som nästan. Jag såg Oblivion-trailern innan, då är det så här, oh shit, nu vet jag exakt var den kommer dra någonstans. Och det gjorde den också.
Mm. Att de gör lite smart, att de inte höjer förväntningarna allt för mycket.
Mm, precis.
Men, och det är också en sån grej.
Man ska börja göra dåliga trailers. Och sluta med de här båttutorna.
Men för det är liksom, alltså jag har inte sett trailern för Oblivion. Jag har bara sett posten och liksom, så jag hade ju inga förväntningar på det. Ändå lyckas den vara sämre än det jag hade hoppats på. Det är ju nästan en bedrift i sig.
Jag hade onda aningar faktiskt när jag visste att det var Josef Kosinski. Eftersom han har varit så extremt besviken över Tron-filmen. Jag tyckte den var katastrof.
Jag har inte sett Tron, så jag visste ingenting.
Vad tycker du om Tron Legacy, Niklas?
Ett mästerverk.
Ja, och vi hoppar rakt in på nästa film som är mer eller mindre Room 237, eller 237, 237, fan, jag vet inte hur man säger det här. Ser du 237, ser du 237?
Ja, jag skulle gjort det.
Ja. Det är en dokumentärfilm som handlar om Stanley Kubricks skräckfilms mästerverk The Shining, som jag antar att de flesta har sett. Vad de gör här är att de samlar ett gäng jävla galna konspirationsteoretiker, 7-8 stycken, som får dela med sig sin tolkning av filmen. Det blir ett jävla äventyr och jag vet inte. Vissa konspirationer är bättre än de andra här.
Verkligen.
Jag och Niklas var extremt peppade på den här dokumentärfilmen. Jag vet inte varför. Kanske för att vi gillade The Shining så mycket.
Jag tyckte att jag gillade liksom upplägget. Att man skulle hålla på och nysta i med mysterierna kring, kring filmen, kring inspelningen. Men upplägget andas ju lite så här budgetvariant. Att det känns, det är inte så påkostat. Det är liksom inspelat, intervjuerna är i vissa fall inspelade via Skype. Lite som den här podcasten.
Sjukt dåligt. Oseriöst, är det det du menar?
Nej, inte så högt. Produktionsvärden alla gånger. Men som sagt, vad sa vi? Är det 6 eller 7 teorier?
Ja, men något sånt där.
Något sånt där. Hälften av dem tycker jag känns relevanta och tillför någonting. Medan andra hälften är enbart liksom vansinniga. Och man undrar liksom, hade det här behövts var med överhuvudtaget?
Alltså, om vi bara kan direkt kolla på det vi kallar för castlistan på IMDb, så står ju de här, 6 personer står det här, och så står de ju som himself, himself, herself, himself, himself och VHS enthusiast. Fick inte hon spela sig själv?
Ja, det är intressant.
Har ingen koll på. Men det är ju extremt, det som gör den här dokumentären så bra, om man får dra upp de bra grejerna först, är ju hur den är klippt och liksom uppvisat för tittarna, att man hänger med. De har ju fått tillgång till nästan alla liksom Kubrick-filmer, alltså materialet som de håller på att växelklipper emellan, och även så här grafiskt förklarande medan de här voiceoverna går, liksom hur de förklarar vilka scener, vad de tänker på. Så det är väldigt pedagogisk faktiskt, för att man ska hänga med i de här extremt galna teorierna. Sen är det som Niklas sa, att hälften, mer än hälften skulle till, men jag säger, är ju sådana här galna konspirationsteorier som du bara suckar. Alltså, det känns som du sitter med någon på någon fest som får för sig att månlandningen är fejkad och ska sitta och övertyga en för det. Mm. Man känner bara så här, men herregud, jag orkar inte ens.
Nej, men som du säger, så rent estetiskt så är den ju faktiskt jävligt bra. Alltså, den är ju snyggt klippt. Och jag älskar att det inte är några så här talking heads. Det är ju bara voiceovers när de förklarar saker eller deras teorier, och så visar de det de pratar om. Jag älskar det. Jag föredrar när dokumentärer har liksom att de visar det de pratar om och inte att de visar personen som pratar om det de pratar om.
Mm. Ja, men det håller jag med om.
Snygg liksom, på det sättet.
De har löst det bra på det sättet.
Mm. Alltså, det man vill med såna här konspirationsfilmer är att man själv ska liksom, även fast man inte tror på det, så vill man ändå dras in i deras berättelse och liksom köpa storyn. Det finns ju en jättebra svensk konspirationsfilm som heter Konspiration 58, som handlar om fotbolls-VM 58 i Sverige. Att allting var inspelat i Los Angeles, och så intervjuar de oss med gamla fotbollsspelare och sånt, som blir förbannade för att de kommer upp till dem och börjar filma dem typ såhär, men vi vet att ni inte var där, allting är bara fejk och sånt där. Så börjar de hålla på med fotografi. Den är ju jättesnyggt gjort och jävligt rolig och intressant, men man vet ju samtidigt att det är bara liksom ja, men skit, att de bara håller på att trolla egentligen, men den är ju så välgjord. Men här är det mer typ att man känner ju att det är ju många människor som det är extremt synd om.
Ja, faktiskt.
Att de behövs läggas in.
Ja. Men liksom, vi pratade ju lite om det här, du och jag, Tommy, när vi var ute häromdagen innan Oblivion. Att det är ju så tragiskt egentligen, för att det är så många såna här saker som blir, alltså du sitter ju bara letar mönster. Du hittar ju ingenting. Det är ingenting som finns. Du skapar ju det liksom, såhär, de börjar prata om så siffror typ 42. Och sen så bara, och sen började jag se 42 i mitt vanliga liv. Och jag bara, ja, det är ju för att du är galen.
Jo.
Det är ju där problemet ligger.
Hur har de fått all den här fritiden? Det känns som de har försakat viktiga delar av sitt...
Ja, men precis. Och så killar som har gått igenom hela filmen så frame by frame.
Ja.
Antagligen ett antal gånger. Vad gör han om dagarna?
det som är så läskigt med sånt här egentligen. Nu är den här inte så, den är ju välgjord, men det är ju att man kan ju få med andra galna såna konspirationsteoretiker också i det här. Jag kommer ihåg när en kompis hittade en jävla film på internet. Den finns förklarat, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den är rätt så känd, att det är liksom USA själva som har liksom sprängt World Trade Center, och att hur de har filmat liksom att de har lagt in bomber i World Trade Center och sprängt upp allting själv liksom, typ så här, för sitt eget bästa och sånt där. Och han gick ju på det helt och hållet. Han var ju helt tokig i det där. Och då kände man så här, shit, det är ju läskigt på något sätt.
Jag vill ändå att den här ska göra det. Jag vill liksom tro på det här. Jag vill att de ska komma med grejer som jag säger, shit, seriöst. Men nej, det gör du ju aldrig.
Det finns väl en bra teori, jag tycker, att det är någonting med så här, rasism och sånt.
Jo, det är ju den mest sane, vad säger man, minst galna teorin. Att det bara handlar om indianerna.
Mm. Ja, det är en metafor för folkmordet. Men den känns ju extremt uppenbar, eftersom det pratas om det till och med i filmen. När de säger att hotellet är byggt på en indiansk begravningsplats. Och Jack Torrance, han pratar om såhär, white man's burden och så vidare.
Jo, precis. Men det är ändå såhär,
det går ju.
Det kan vara den mest rasistiska bild jag någonsin sett. Den som dyker upp.
Jag älskar det citat. White man's burden.
Ja, såhär, det, tyvärr. Vi måste göras. Vi njuter inte av det, men de måste bort.
Men för grejen är, det känns ju ändå som en såhär logisk grej. Att du gör en film med en, alltså, en djupare innebörd. Att såhär, det handlar om en familj på ett hotell, men egentligen så försöker de beskriva förintelsen av indianerna i USA. Och det köper jag liksom, för det kan du ju definitivt göra i en film. Men att det sen flippar ut i att så här, det handlar egentligen om månlandningen och Stanley Kubricks inblandning i den, och det är därför han väljer att göra den här filmen. Man bara, men va?
Där har du ju flera konspirationer i en och samma. Dels måste man ju tro att månlandningen är en konspiration. Och sen måste man dra ytterligare ett steg när man menar att Stanley Kubrick gjorde The Shining för att han mådde dåligt över att han har varit med och fejkat den här månlandningen, och nu liksom och får han uttryck för det via The Shining.
Hans försök att...
ett rop på hjälp på något sätt.
Ja. Så, alltså, det värsta av de här konspirationen, det är ju när någon har fått för sig att han tar två stycken The Shining-filmer och så går han till en biograf där en av sina kompisar jobbar, och så spelar han en film framlänges och en film baklänges, så sätter samtidigt. Sätter de ihop dem på duken och sen säger, ja, som ni ser här liksom, när de här bilderna sätts ihop, det här menar han med, när den fejdar in här och fejdar in i den här bilden, så betyder det bla 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 bla.
Här kan du se att Danny sitter och kollar på tv, men samtidigt så har vi hans, den här killens mun som pratar, och den hamnar precis i rutan. Så det är Danny som, ja, som sitter och kollar på det här genom tvn och sväljer det på. Men du är ju sjuk i huvudet.
Alltså, Stanley Kubrick var ju ett geni, men så jävla duktig var han inte faktiskt.
Nej. Ja, det var värdelöst. Något som jag har funnit kicklande med filmen, det tror jag vi har pratat om eventuellt, med den här inledningsscenen när de är på väg upp mot Overlook-hotellet, och så ser man extremt tydligt hur en helikopterskugga flyger efter. Och Stanley Kubrick då, som är känd för att vara perfektionist och extremt smart och gör hur många tagningar som helst, varför lägger han in en sån bild när man uppenbarligen ser? Det utforskas lite grann, men jag hade velat ha mer just den här helikopterbilden. Istället så håller man på att babbla på om det där jävla fönstret som är mitt i. Totalt
ointressant. Ja, men de har byggt ett fucking set och de gjorde ett misstag. Liksom. Hur jävla svårt det är. Det är klart att du vill ha ett fönster i ditt kontor.
Men som regissör så känner jag mig typ att jag kan andas ut. Om jag hade regisserat den här filmen och märkt så här, shit, jag har gjort över 237 klafffel. Och så tar man in de här konspirationsteoretikerna som bara, nej, det är inga klaffel. Det ska vara så, för du menar väl så här. Då hade jag bara, visst, nu
precis så.
Det är den publiken man ska avvisa det för egentligen. Ja. De som bara köper allt att ha en mening. Men typ sådana saker som när de så här, de står här i lobbyn och pratar. Och sen när den scenen går in i nästa, så den här högen av väskor blir den här gruppen av människor. Och jag bara, men vad fan, det hade väl jag också gjort. Det är väl bara lätt för ögat rent liksom. Alltså rent visuellt så är det jävligt snyggt att du har liksom den punkten som drar uppmärksamheten. Och det, liksom, det blir bara bra flyt. De bara, det är förintelsen. Men vänta, va?
Alltså något annat intressant som jag tycker. Om vi tänker hypotetiskt sett att det skulle vara exakt samma film. med exakt samma tagningar och cast och allting. Det enda du byter på är Stanley Kubricks namn. Att det är någon helt annan regissör, okänd regissör, som inte har den här statusen som Stanley Kubrick har. Tror folk skulle sett The Shining på samma sätt som de här konspirationsteoretikerna gör?
Nej.
Eller är det någonting han, bara för det Stanley Kubrick, att han är perfektionist, att han har det här förflutna och allting sådär. Folk tror att han har varit med i månlandningen för att han gjorde 2001 och sånt. Alltså de romantiserar ju så extremt mycket bara för att det, han har liksom skrivit på sitt namn på den här filmen.
Ja, gud, självklart. Det är och bara ja, därför.
Det kommer inte bli en sån här film om Oblivion-filmen kanske. Josef Kosinski har lite kvar att bevisa innan.
Luc Bessons The Shining.
Nej, men jag vet inte. Det är någonting i mig som vill... älskar den här, gillar tanken bakom den, men samtidigt blir man så...
Man blir väldigt mätt på slutet, blir man inte det?
Det går inte att tycka om den här egentligen, för att inte ens de som har skapat filmen tycker ju det här är kul egentligen. Alltså den börjar ju med en så stor text liksom, det första liksom det går upp är bara så att den här filmen är inte kopplad på något sätt till skaparna av The Shining eller Kubrick eller någonting, och åsikterna här är bara de vi har pratat med. Och det känns nästan som att de vill skriva vi ber om ursäkt i den rutan. Och de gör ju till och med det och då garvade jag högt faktiskt om mig själv.
Hur lät det då?
Ha! Men när de någon som drar någon så här sjuk konspirationsteori och så klipper de, när han är klar så klipper de till Jack Nicholson, han pratar med Barton och säger whatever you say Lord, whatever you say. De tror ju inte ens på det själva, de bara kollar på de här jävla galningarna, tryck på räck liksom.
Nej, den här regissören och klipparen har ju gottat sig i de här historierna verkligen.
Och sitter ju garvar åt dem.
Ja. Jag vet inte, men känner jag att alltså som sagt, det är ju en väldigt bra och rolig idé bara att de lyckas fallera på att det är sådana extremt tokiga konspirationsteorier. Är det någon film eller liksom konspirationsteori ni skulle vilja se i den här formen dokumentär? För som sagt, återigen, den är ju extremt välgjord faktiskt i klippningen och sånt. Och musiken, de har ju tagit in ett band som påminner extremt mycket om den italienska gruppen Goblin.
Mm. Det var sjukt bra.
Ja. Vi kanske, om jag hittar den låten så kanske vi kan spela den i slutet.
Ja, vi satsar på det. Ja. Vad sa du? Någon film som ska få en liknande behandling som den här?
Ja, precis. Eller någon liknande, inte film behöver det inte vara, men kanske en konspiration. Säg till exempel månlandningen så får folk liksom sitta och spekulera månlandningen och bla 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 hur mycket de vill. Om ni har något sånt. Nu har vi inte förberett den här frågan. Kanske svårt att säga på rak arm sådär.
Det finns ju jättemånga saker man skulle vilja ha så här djupgående analys av.
Fast det är ju kul ändå att höra så att galna människor prata. Men som Niklas sa, man blir lite mätt efter ett tag av den här. Men finns det något universum eller liknande som ni skulle vilja utforska? Sagan om ringen böckerna.
Åh, oh, nej. Nej, men jag tänker väl David Lynch, ett stående inslag i den här podcasten. Kanske finns någonting där. Jag vet inte.
Jag skulle vilja ha 2 timmar folk bara sitter och snackar med Holland Drive.
Ja.
Men det känns så lätt liksom. För den är ju menad att man inte ska fatta.
Mm. Nej, det har du rätt i.
Det skulle vara roligare om det var någonting
som... The Shining ska ju på ett ytan se ut som en klassisk skräckfilm bara.
Mm.
Så det blir ju mer spännande att försöka hitta dolda budskap i den än i Holland Drive. Där det liksom går ut på att man ska sitta och försöka förstå vad som egentligen menas.
Men jag tänker så här, det behöver inte bara vara filmer utan det kan även vara liksom kända händelser precis som de har gjort, som jag sa liksom, Konspiration 58 liksom, som jag kan rekommendera jättemycket. Nu har jag inte sett dem på jättelänge, men jag tycker man ska kolla in den i alla fall.
Ja, jag har också fan att de är jättebra faktiskt.
Men det är som har något Vietnamkriget typ, eller JFK, det har kanske gjorts.
Ja, men precis, det har gjorts så jävla mycket JFK. Alltså jag älskar JFK dokumentärer och sånt, så att jag skulle ju definitivt be om en till om jag fick göra det. Men det känns ju lite tråkigt. Mm. Jag gillar det här med The Shining, att det är så här, det är en film som sagt som ska se vanlig ut. Men vad ligger under ytan?
Eller så släpper de en dokumentärfilm liksom, vad hände på inspelningen på Terminator Salvation när Christian Bale
Det skulle jag se.
Då tar man in massor med galna konspirationsteoretiker som sitter så här och analyserar. Vad hände egentligen? Vad gick fel? Hur försöker de gestalta? Man har ju inte sett några rörliga bilder eller någonting från här. Utan de försöker gestalta den här scenen igen. Och så får någon spela Christian Bale, han går runt på det där sättet och skriker åt den här fotografen. La-da-da-da. ni med?
Mm.
Ja.
Ja, då kör vi igång vårt stående segment då, som är ju listan. Och det är ju inte mer eller mindre jag som får stå för den här veckan. Vi fick ju förstås en fråga på vår Facebookgrupp som jag tycker folk kan gå in på. Tommy filmar Niklas och Emilio. Det här var inte mer eller mindre från Gustav Danielsson. Kanske rätt så ny i gruppen. Jag har inte tänkt på det.
Ja, jag tror han har varit med ett tag i alla fall.
Välkommen, jag får kul att lyssna på oss. Han ville ge mig, jag citerar, ge mig 5 koreanska filmer som jag ska se. Är ni snälla? Jävla fitt Emilio. Nej.
Sluta skriva på mig när jag försöker kolla på Oblivion.
Jag vet inte, vi brukar ha lite problem. Vi är rätt fantasilösa i den här podcasten. Så Gustav saved my ass, verkligen. Så jag tog an mig den här uppgiften och tänkte göra en topp 5. Men nu när jag tittar på den så är det faktiskt topp 6.
Oj.
Filmer. Så, det här är inte de 6 bästa koreanska filmerna, men det jag tolkar på hans meddelande är att det är en slags inkörsport man vill ha till koreanska filmer. Du får annars skriva igen, Gustav, om jag har helt fel, om du vill ha mina 5 bästa.
Så kan jag göra en lista till nästa vecka också.
Men ska jag börja då? Jag vet inte om det här är någon, det är ingen kronologisk ordning, tror jag inte heller det är faktiskt. Alltså, det är inte bäst först och sämst sist, säger man inte.
Men bara en lista. Tvärtom, brukar man. 5 filmer du ska se liksom.
Mm. På 6 filmer blir det nu också.
Ja, okej.
Okay. Ja. Speed It Scandal. Jag försöker hoppa också mellan genrerna och sånt där helst också, så man kan få lite av varje. Speed It Scandal är... en film som jag tycker man ska se, det är en komedi faktiskt. Vi ser inte så många koreanska komedier. Så jag tycker om man... Jag behöver inte gå så jävla mycket in på alla jävla handlingar på de här 6 filmerna, hoppas jag. Men kort och gott så handlar det om en kille som är 30 plus, som är känd offentlig person. Som spelar in en massa med radioprogram och han är superkänd i hela Korea. Tills en dag där han får någon knacka på dörren, där är hans dotter som han inte visste om att han hade, besöker honom. Och hon har även fått ett barn också som hon har med sig. Det är den här ungen som hon har med sig som är helt adorable, svinsöt faktiskt. Han tog ju hela Korea med famn när de spelade in den här filmen och varit jättekänd bara över natt.
Är det lite typ 3 män och en baby tänk på då?
Ja, det var länge sedan jag såg 3 män och en baby, men den, jag vet inte, det är ju den här koreanska bananskalshumorn som är här. De snubblar på kimchi istället.
Men är det ett återkommande tema i koreansk film att det är så här förlorade familjemedlemmar som återförenas? För det känns som det, av det lilla jag vet.
Ingen aning.
Okej, det kan vara för djupt. Dokumentär om det här? Någon? Nej, okej. Okay.
Ja, men jag tycker verkligen man ska kolla in om man vill ha någon lättsmält rolig koreansk film faktiskt. För det här är nog bland de bättre faktiskt. Kärlek är inte så mycket. Men det är väl, du vet, och så ska han försöka stöka upp sitt liv igen. Bli en bra farsa. För egentligen supa han och knulla med horor eller något liknande.
Vad mörkt det blev.
Ja,
nästa film.
Ja, nästa film är Breathless. Och då får man inte... ta den här franska filmen, utan det är en koreansk film som är lite lik den här filmen vi recenserade för några veckor sedan, Peta, där det handlar om en kille som är strulig, som går runt på gatan och kräver folk på pengar, tills han en dag träffar en high school tjej som han räddar, men han tar henne under, i början så är det, vill han ju inte det, men sen tar han henne under sina vingar samtidigt som han försöker hitta en utväg i sitt struliga liv faktiskt. Lite Leon skulle jag väl kalla för, förutom att han är en seriemördare. Men ni vet det här att, precis som filmen Leon, när han tar hand om, är det Natalie Portman är det, va?
Ja, det är.
Ja. Och så försöker han städa upp sitt liv efter det här också. Bara att den här är extremt jävla rå och blodig, precis som koreanska filmer ska vara, tycker jag. Mm.
Ja.
Dong Pari heter det. Nej, men sök på Breathless på IMDb så kommer upp Dong Pari. Jag tror inte den har något eller någonting sådär. Film nummer 4, eller vad man ska kalla det för. Från 6 uppåt, eller neråt, på hur man tänker. Attack of the Gas Station. Har du hört talas om den här? Lite småkänd är den.
Attack of the Gas Station?
Ja.
Det är en gasstation som attackerar någonting, eller? Ja.
Nej, men det är några som... Jag vet inte om det är någon stavfel på det de har gjort på den. Jag får med den heter Attack of the Gas Station.
Men det är en gasstation som blir attackerad. Eller en bensinstation kanske snarare.
Gasstation.
Gasstation.
Attack the gas station.
Okej.
Okay. Det är en sån här våld action komedi som handlar om fyra bråkiga killar som får för sig att de ska... Ja, precis. Det är ju Snakes on the Plane-titel. De attackerar en gasstation där det är en massa människor som går runt och sånt där. Och så attackerar de den, misshandlar folk. Och, alltså, den är ju rolig. De gör det på ett roligt sätt. men det roliga är väl ändå att de gör det i början av första 20 minuter. Sen går de därifrån. Sen får de för sig lite senare, 10 minuter in i filmen, och säger så här, fan, vi gör det igen. Och så gör de det igen på samma gasstation. På bensinstation.
Okej.
Det är rolig, originell också tycker jag faktiskt.
Det är en komedi alltså?
Ja, action-komedi skulle jag kunna säga faktiskt. Nej, det är komedihållet. Det finns en uppföljare också som inte jag har sett, men enligt rykten så ska inte den vara lika bra.
Nej.
På plats nummer 3, som sagt, det här är ingen kronologisk ordning, det är bara som det står på mitt papper, är Memories of Murder. Vi har pratat om den rätt så mycket i den här filmen, den halvt verklighetsbaserade historien om ett mord eller seriemördare utanför Seoul i en liten by som två poliser och en polis från Seoul också börjar leta efter den här mördaren. Är extremt jävla bra. Du har ju sett den här.
Niklas. Hej, hej. Ja, men jo, men det har jag gjort. Kan man jämföra den lite med, så att lyssnarna förstår, att det är lite som filmen Zodiac, David Finches, fast lite mer en koreansk då, riktig liksom legendarisk mördare.
Den har ju inte samma långsamma tempo som Zodiac har, alltså det är inte så mycket.
Men det är ändå det är ett långt tidsspann.
Ja.
Medan man följer de här poliserna medan de försöker sätta dit dem.
Mm.
Ja, men den är fantastiskt bra.
Och rolig även i sina. Eller den är lite så svart humor är inblandad i den.
Ja, verkligen.
Ska jag kunna säga. Stark. Ja, men verkligen. Du har inte sett den här, Minio?
Nej, jag har faktiskt aldrig
sett en koreansk film.
Nej, men jag har aldrig lyckats dra tummen nu. Jag är jättetaggad på att se den här filmen. Min flickvän säger dock att hon inte är lika imponerad som du verkar vara. Hon tyckte den var rätt beige faktiskt. Men jag vill verkligen se den nu faktiskt.
Vi kanske pratar om den någon dag. Det vore kul att se om den. Jag har inte sett den på ett tag. På plats nummer 2 är någonting som jag och Niklas började bråka om här i lördags när han var hemma hos mig. Då har jag faktiskt skrivit Hämnd-trilogin. Och då skrek Niklas rakt i ansiktet på mig och sa: det är ingen riktig trilogi! Vilket jag aldrig blir... Jag vet inte, var kom det därifrån? Niklas?
Kastade du en flaska på honom då?
Nej, jag kastade ut.
Jag kastade ut mig. Nej, men okej. Vi skulle lista de bästa trilogierna och jag var så insnöd på det här. Att det ska vara, liksom, att det ska vara en story som följs. Typ som i Star Wars och Alien-filmerna. Det här är väl mer en sån här typ tematisk, konceptuell trilogi. Men visst, jag kan väl backa från det påståendet.
Du var sur för du råkar säga Sagan om ringen och så säger jag Hämnd-trilogin och så tänkte jag,
nej, jag sa inte Sagan om ringen. Det vill jag inte känna strid.
Hämnd-trilogin i alla fall, om man inte är bekant med den, så är det Park Chan-wooks. Det var ju inte tänkt att det skulle bli en trilogi i början, utan det var ju en reporter efter att han precis skulle släppa Old Boys, så sa de att men det här liknar ju Hämnarens resa väldigt mycket. Har du en trilogi på gång? Då sa han ja. Och så var han tvungen att göra Lady Vengeance efter den. Så i kronologisk ordning, vilket de är ändå fristående från varandra, är ju en Hämnarens resa, alltså Sympathy for Mr. Vengeance som den heter på engelska. Sen är det Old Boy som den heter på alla språk. Och sen är det Lady Vengeance, heter den väl bara på engelska.
Är det inte Sympathy for Lady Vengeance?
Heter den Sympathy också? Jag får med att den bara heter Lady Vengeance. Men kanske den inte gjorde. Den heter nog Sympathy for Lady Vengeance. Den heter Lady Vengeance, säger jag.
Ja, okej.
Okay. Ja. Hur vill man, Niklas, den välförberedda podcasten?
Ja. Jag kan inte.
Plats nummer 1, vilket inte betyder att det här är den bästa. Hämnd-trilogin, är det här någonting ni tycker om?
Jag har inte sett hela trilogin.
Vilken har du inte sett?
Den första.
Sympathy for Mr. Vengeance.
Ja, jag har inte sett.
Minst lika bra som Oldboy.
Nej.
Jo,
det är inte möjligt.
Jo.
Ja, okej. Okay.
Jo. Har du sett någon av de här?
Jag har inte sett någon av dem.
Nej, men han kollar inte på, han kollar inte på film, det har vi slagit fast.
Kan vi ta han ha en hemtrilogin avsnitt någon dag? Nu ser alla tre.
Ja, jag kan göra.
Fy fan vad coolt, det måste vi göra.
Mm.
Kanske nästa, nej inte nästa avsnitt. Plats nummer ett är en annan thriller faktiskt. Det är ju filmen Chaser.
Rent a cat.
Nej, men det är filmen Chaser som jag tycker man ska verkligen se. Som är också någon 24-tappning fast i Korea. Där man får följa en gammal polis som har sadlat om till Hallik. Som märker att en av sina, vad säger man, prostituerade, playgirls. Skitsamma, har blivit kidnappad av den här vidriga seriemördaren. Och ja, det är en kamp mot tiden. Det som gör det så läskigt är att de fångar ju mördaren rätt så snabbt in i filmen. 30 minuter in eller någonting sånt där. Och det är ju de sista, vad är det, 1,5 timmarna, det är då det verkligen händer. Vrider och vänder och allting sånt där.
Mm, ja, men den är också riktigt bra. Men den här är inte verklighetsbaserad, va?
Nej, det tror jag inte. Det har jag ingen koll på förstås. Men det är ju det här regniga och skitiga sol också som man får springa runt i.
Ja, måste jag se om nästan.
Den är ju extremt brutal, den här filmen. Fy fan.
Ja.
Jag tror det är någonting att nu kommer jag ihåg, de fångar ju honom rätt så tid i filmen. Men de har inget bevis att det är han som är mördaren. Och det är därför måste han skaffa ett bevis inom 24 timmar. Sen måste de ju släppa honom. Då får han ju gå fri eller någonting sånt där.
Mm, precis.
Det är en kamp om tiden där. Det är superspännande faktiskt. Extremt mycket misshandel och regn.
Som en Beck-film. Nej.
Ja, men det är lite med de här koreanska thrillerna. De är ju vad Beck-filmerna bör vara, tror jag.
Jo.
Det är inte bara att Beck-filmerna bör vara bättre thrillers.
Vad sa du?
Inte bara att Beck-filmerna bör vara bättre thrillers, bara rent allmänt.
Ja,
inte det som är grejen. Koreanska filmer är bättre.
Ja.
Men alltså, du har inte med Mother på din lista.
Nej, men jag tänkte hoppa, ta lite blandade regissörer. Annars kunde jag ju bara rabbla upp massor med Park Chan-wook-filmer, typ. Mm. Fast nu är det trilogin. Men jag försökte hoppa. Tanken med listan var att jag skulle ha lite från varje genre. Och
en bred lista.
Olika regissörer. Jag tog inte med någon Kim Ki-duk heller. Men jag tycker att det är väl mer folk som är lite mer insnörjade i koreansk film. Det är lite djupare och svårare att ta med. Som sagt, det här är ju inte de 6 bästa koreanska filmerna. Verkligen inte. Men det är en schysst inkörsport, tycker jag.
Mm.
Om man är nyfiken på att utforska det koreanska filmmediet. Sen, ni som lyssnar kan ju såklart skriva på vår Facebook-sida också, Tommy Filmar, Niklas och Emilia, om ni har några andra filmer till den här pojken, vad heter han? Gustav Danielsson, som han bör se. Det är bara att skriva in hur mycket ni vill.
Ja. Och till oss också, vad vi ska se.
Ja,
vi börjar verkligen. Lite desperata
kommer lite förslag också för vad vi ska se till nästa vecka. För, eller nästa vecka har vi redan bestämt, men vad vi ska se i framtiden. För nästa vecka är ju bara skitfilmer vi ska se. Vad är det då, Niklas? Det är nästan du som har bestämt.
Ja, det är... Det blir mina val. Det blir Hitchcock-filmen som ju fick 0 röster när lyssnarna fick säga sitt i den här pollen. Men vi skiter i det, tar den ändå. Och sen så blir det Gangster Squad också.
Den du har ju tjatat jättemycket om Hitchcock-filmen. Varför?
Jag har ju tjatat, alltså brist på annat skulle jag säga. Jag har haft den på gång länge. Alltså jag gillar ju Psycho-filmen.
Mm.
Hitchcock har jag väl inga åsikter om egentligen, men den filmen tycker jag är bra, så jag vill gärna veta lite kring hur spelet bakom kameran, hur gick det egentligen till?
Har du sett Psycho? Eller vad sa du?
Ja, Psycho, ja. Ja, absolut. Ja. Flera gånger.
Jag har inte sett Psycho.
Nej, inte jag heller.
Det måste ni nästan göra.
Ja, det är helt sjukt.
Det får bli vår nästa skämslist.
Jag har sett den för jättelänge sedan, men jag kommer inte ihåg någonting från den. Jag kommer bara ihåg vissa delar, så det, jag vet inte, det gills inte i min bok.
Nej, och ni ska absolut inte se Vince Vaughn-versionen.
Sant,
ja, det är en kalkon.
Jag har hört att man ska ju se hennes, men det är Julia Moore som är med den, va, också, jag tror.
Mm.
Men vad heter hon som är, som blir mördad i, det är Anne Hesh,
ja precis. Ja.
Man ska se hennes analhår när hon i duschen. Lutas över så ska man se den bruna ringen tydligen.
Där ska vi se en dokumentär om.
Konspirationen. Ja. The Brown Ring.
Oh, fy fan.
Of death.
Ja, nu vart det lite gubbsläm här, men jag vet inte, nästa vecka, ska vi inte se trilogin då?
Ja, inte omöjligt.
Nej, inte omöjligt.
Det är mycket möjligt helt enkelt. Jag skulle vilja rekommendera också Lego Batman 2-spelet. Det ser roligt ut.
Jag köpte faktiskt det i present till Thomas Bickman.
Ja, men vi säger det. Vi tackar för oss och så hörs vi nästa vecka. Eller har du något mer roligt att säga, Emilio?
Nej.
Hej då.
Hej då.
Tack väldigt snabbt.